Värvet görs i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Viktor, hur man än vrider och vänder på det, har du liksom varit aktuell, vad det nu betyder, till och från i 25 år nu?
Mm.
Det är rätt imponerande för en 37-åring till att börja med. Men jag funderar lite grann, det här är nästan en filosofisk fråga, men om man tänker på människor som inte är i rampljuset, någon gång i veckan tänker jag, vad fan hände med Susie Tapper, så att säga. Nu var det bara hon som var top of mind. Men för de människorna så är det ju gissningsvis inte som att de inte är med.
Nej, det är klart. Det där har jag tänkt jättemycket på, framförallt inom bandkulturen. Där lever du ju i ditt universum och allting kretsar kring den här solen som är ditt band. Och jag brukar ofta tänka på det på band. Om man tar One Hit Wonders till exempel. Om man tänker på dem så tänker man att de kom och sen försvann de. Men sen när du börjar kolla upp dem så har de turnerat i 25 år. Mm. De är på märkliga platser och spelar Lemon Tree.
Just det.
Varje fredag. Mm. Så att den där, de existerar ju, precis. Så är det ju.
Vad kände du för Lemon Tree som låt?
Jag älskar den. Jag hörde den första gången på Rivieran. Mina franska kusiner spelade den för mig. Mm. Och jag blev helt mind blown när jag fick reda på att de var tyskar. Mm. Fool's Garden.
Ja, just det.
Otroligt att de var tyskar. Men den där, jag har tydliga minnesbilder av att jag åker i min morbrors bil i Antibes och lyssnar på Lemon Tree.
Okej. Okay. Ja, vad härligt att det var soliga minnen. Jag tyckte nämligen att jag hade väldigt svårt för den.
Ja, jag förstår.
Men
jag var ung, väldigt ung. Jag var ett barn.
Ja, ja. Det är förlåten. Men jag tänker mig så här, om vi pratar om de där från, alltså så här, jag sa till och från, om vi pratar om från perioderna, när har du känt att nu har det varit väldigt mycket från i ditt eget liv?
Alltså från som du menar inaktuell eller?
Som i att det kanske inte händer så här vansinnigt mycket.
Nej, precis. Nej, men det där är ju en konstant in- och utandning på något sätt. För att när det inte händer så mycket, det är ju då det egentligen händer som mest. Mm. För då är det ju inne i en bubbla. Varje gång det inte händer någonting så händer det otroligt mycket. Mm. Du skriver ett album, du repeterar en musikal. Och processer som ofta blir väldigt framgångsrika upplever jag att de inandlingarna är ännu längre. Alltså till exempel, jag hade ett band som heter State of Sound som blev otroligt framgångsrikt. Framförallt internationellt. Och det höll vi på med i en källare instängda i 2 år. Mm. Och ingen visste vad vi höll på med. Vi visste knappt vad vi höll på med. Men det är ju i de där pauserna som det egentligen händer. Sen det du gör sen är ju bara att visa upp det. Det är ju som en graviditet. Mm. Alltså det växer någonting där inne. Ingen ser det. Du ser att magen blir lite större. Visst. Och sen så helt plötsligt så är det ett färdigt barn. Kolla, den är helt klar. Hur gick det där till? Mm. Ja, det skedde i inandningen så att säga.
Men sen, för jag har nog varit väldigt rädd för... nu har ju jag... uppfunnit ett sätt att på något sätt då påminna om min egen existens en gång i veckan. Men jag har varit väldigt rädd för att det ska vara för tyst om mig också på något sätt. Och samtidigt så är det ju, som du säger, glömmer man lurarna någon gång när man ska gå på en lång promenad så att säga.
Mm. Speciellt.
Då händer det ju något.
Ah, verkligen.
Och det konstiga är att man vet att det kommer hända grejer i huvudet.
Ja.
Men ändå så tar man med sig lurarna.
Ja, det är speciellt. Och jag kommer ihåg när jag lämnade in min mobil på lagning. Och då pratade vi timmar. Ja. Då skulle jag bara gå runt på stan. Mm. Och sen så stod jag bara. Alltså jag hade inte bara stått sen 90-talet. Och exakt som du säger, alltså Kristoffer, det börjar hända grejer. Mm. Men det är ju läskigt också när det börjar hända grejer. Man vill egentligen tysta det hela tiden på något sätt genom att stoppa in lurarna.
Mm.
De där krafterna är ju starka alltså. Men jag tror att det är det som händer. För att det du gör nu till exempel, att du har ju inte lurarna i. Alltså, du har inte dina AirPods i. Visst, du har hörlurar på dig för att du vill höra ljudet, att det fungerar och så vidare. Men jag har inte heller lurar i. Alltså, jag går runt med AirPods hela tiden. Nu har jag inte det. Så när har jag inte lurar? Nu, när jag står på scenen, när jag skriver låtar, då har jag inte lurar.
Och då är du gissningsvis mer närvarande i nuet än någonsin annars.
Ja, tid försvinner ju. Det gör det ju verkligen.
Viktor Norén föddes alltså för 37 år sedan och är uppvuxen i Kvarnsveden, Borlänge. Han startade sitt första band, Sugar Plum Fairy, som 12-åring och har alltså i 25 år haft musiken som grund. Nu står han på scen i succémusikalen Harry i Stockholm, tv-programmet Talang där han sitter i juryn, har precis gått i mål för säsongen, men snart ser vi honom i TV4 igen. Först dock, här är Värvet 565. Jag var på en resa nyligen och glömde verkligen mina lurar i 4 dagar så att säga. Och påmindes om jag påminner som så här, känslor jag har haft om att kanske ha ett högre syfte, att jag så här, ja men är connectad, att jag ska ge någonting till, inte fan vet jag, världshistorien, mänskligheten, mina medmänniskor. Och när jag lyssnar på intervjuer med dig så känner jag att du har fan haft kontakt med den känslan och inte varit rädd för den heller. Och kanske inte stoppat i lurarna när du har känt ett kall så att säga att ge någonting till någon. Men, eller läsa in för mycket?
Nej, men jag tror att det där är fött ur att jag har fått uppleva väldigt mycket död i ung ålder i min närhet. Alltså Christian Gidlunds bortgång är ju jättestor del av mitt liv. Alltså hans död på något sätt är mitt liv. Och det definierade så himla mycket. Egentligen allting som har hänt sedan dess, och det är 10 år sedan nu, har på något sätt skrivits ur den historien. Och det är bara tack vare honom. Alltså för han blev en vis gammal profet när han var 29 år och var dödssjuk. Det vet ju du pratade med.
Ja, visst. Hur mår du idag?
Jag mår ganska bra. Jag hade en väldigt stor dag och kväll igår när min bok gavs ut igår. Och det var ju någon sorts frossa i Christian Gidlund. Det var ju märkligt.
Och han lärde mig så otroligt mycket om livet. Så att det var på något sätt som att jag skickade iväg under de här åren när han var sjuk mellan 2011 och 2013, som att jag skickade iväg min själ på ett träningsläger. Och du vet, gymmade själen via världens bästa PT inom själavård, som då var Christian. I 2 år. Och så kom ut på andra sidan, såklart med sorg över att jag hade förlorat min vän, men också med så mycket kärlek inför livet. Och kände nästan i varje stund syftet, för det var det som han bankade in i oss. Alltså vi samlades, Christian och alla hans nära vänner, och vi föll ner på knä inför honom som lärjungar, och han tröstade oss. Alltså det var så stort, och han gjorde ju egentligen det ur ett större perspektiv också, via sina texter och så vidare, via sitt sommarprat eller via intervjuer med dig till exempel. Han var en tröstande röst, och en tröstande röst som fortfarande inte på något sätt har tystnat.
För då tänker jag mig att kommer man från liksom Dalarna, något litet område, så borde man rimligen ha ganska mycket jante i sig. Men vilket då att tala mot det här med att liksom, ja, men ha kontakt med det där syftet egentligen. Det är det, tänker jag mig, jante har givit oss.
Ja, precis.
Oklart riktigt, vad ska vi med jante till egentligen?
Men för oss var det ju en enorm drivkraft. Alltså om du tittar på den generationen från Borlänge, den är speciell alltså. Jag, Gustav, Diamant Salio var en av våra bästa barndomsvänner. Christian, vi bodde i ett litet kvarter. Och vår drivkraft var ju jante. Alltså när vi skulle starta band, då var jag 12 år gammal. Och jag var ju hiphoppare innan det. Coolast i klassen. Det kom en tröja, Long Beach tröja. Tjejerna älskar mig, alla killar tyckte jag var coolast i klassen. Och en dag så stod jag bara och tittade på gitarren. Och kände att jag måste ta upp gitarren. Men jag kan inte göra det om jag är hiphoppare.
Just det.
För att en hiphoppare tar inte upp en gitarr. Du har aldrig sett Snoop Dogg spela gitarr. Av någon sjuk anledning.
Nej.
Så att då, och när du är i den åldern, då identitet är så viktigt, så kände jag att jag måste byta stil först. Så dagen till ära har jag faktiskt satte på mig en polotröja. Och det var som, du vet, när Clark Kent får på sig dräkten. Jag bara kände liksom hur det var nästan som att tyget blev ett med min hy. Och tog upp gitarren och skrev direkt en låt. Och sen så kom till skolan dagen efter i jeans och polotröja. Och jag hade varit så utsatt hela mitt liv. Och det var ju jante. Alltså de sparkade på mig. Jag, det är väldigt speciellt att gå ifrån den coolaste killen i skolan på tisdagen och på onsdag så är du utsatt och mobbad på en dag. Och de fick ju en chock, de här mobbarna. Men där hos varandra så hittade... Och det var ju såklart, roten var ju Dante. Vad håller ni på med? Vilka tror ni att ni är? Vilken jävla stil, sa de igen. Vilken jävla stil. Jävla bögar. Vad fan håller ni på med? Hela tiden. Och det var ju... Undertexten var ju... Ni ska inte tro att ni är någon. Vad håller ni på med?
Men om vi bara går tillbaka till... Vad ska vi med det till då? Mm. Alltså men nu när jag tänker på det, det är väl ganska basalt, va? Det är mycket lättare i en grotta. Nu går vi tillbaka till grottan.
Ja.
Mycket lättare ifall alla tycker likadant. Ifall alla har samma tröja på sig.
Ja, men jag tror att vad vi ska med det till, så tror jag att det är viktigt för drivkraft. Och jag tror att ju mer det försvinner, desto mindre drivkraft. Alltså om jag hade kommit till skolan och ingen hade brytt sig, jag vet inte om jag hade känt den här enorma drivkraften då. Att vi går till replokalen varje dag. Vi festar inte. Vi går dit på fredagkvällar, vi går dit på lördagkvällar. Vi ska visa dem.
Just det, ni hade er superhårda disciplin kring att inte fira något heller förrän ni faktiskt hade något att fira.
Exakt. Men kolla på Zlatan. Alltså Zlatan har ju byggt upp hela sin fysik, skulle jag säga. Hela sitt fotbollsgeni. På exakt det. Och han har det fortfarande. Alltså det driver honom framåt. Och säger vad man vill. Han ger ju någonting till människorna. Och vad är det fött ur? Jante.
Jag hör dig. Vänta nu. Nu ska vi se. Firade ni någonsin? Det berättas aldrig.
Nej, vi var ju brådmogna tidigt. Vi firade inte. Jag kommer ihåg att jag och Christian hade krismöten hemma hos honom när jag var 13 och han var 15. När vi hade vunnit gårdsrocken i Borlänge. Och det var en stor grej då. Alla lokala band tävlade mot varandra. Och man vann en demoinspelning. Men vi kände så här. Men ja, vi har inte fått en spelning i Falun. Vad är det om? Och sen så tittade vi på affischerna på väggarna. Jag kommer att Christian hade en Oasis-affisch med hela deras turné i England. Det stod utsålt överallt. Och vi tittade på den där. Och sen så tittade vi på vårt pris. Och var så här. Vi har inte kommit någonstans. Vi har inte kommit någonstans. Och det är så gulligt nu när man ser tillbaka på det. När vi satt där i pojkrummet. Men den där känslan följde med oss hela tiden. Och det var väldigt, väldigt speciellt också. Alltså så som vi fick vårt skivkontrakt. Vårt första skivkontrakt. Det var ett tröstpris. För vi var med om en helt otrolig upplevelse när vi var 16. För då fick vi, då efter många om och men, hade vi fått spelningar i Falun, Västerås. Vi fortsatte repa och repa och repa. Likt idrottsmän så fick vi spelning i Stockholm. Spelade vi på Alcazar. En klubb i Stockholm. Och då var Pelle Lidell, en förläggare. Han var inbjuden för att titta på oss. Och han blev helt blown away när vi kom upp där. Och nu så här i backspegeln så kan ni förstå känslan. För att vi kommer upp, vi är 16-17 år. Och vi är så väl repeterade och så professionella. Och när en person ifrån musikbranschen upplever det, så ser den ju direkt någonting. Ja, men det där är speciellt. Och Pelle Lidell under den här tiden, han var en tung spelare i musikbranschen. Och han gick igång så mycket så att han började ringa in folk från hela världen. Så han ringde in Sony England, Universal England till vår nästa spelning. Och hypade oss. Och sen spelade vi på ett annat ställe 2 veckor senare i Stockholm. Då kom Steve Lillywhite, som har producerat alla U2s första skivor. Han som hittade U2. Han kom dit och ser oss och blir helt exalterad. Springer in i logen och säger till oss. Vi har precis kommit ur Kvarnsveden i stort sett. Och säger till oss, ni är nya U2. Det här är det bästa jag sett sedan U2. Han har precis börjat jobba på Mercury Records i England. Jag flyger över er till London nästa vecka. Vi ska signa er, ni ska flytta dit. Det är Reading Festivalen nästa vecka. Jag bjuder er. Femstjärnigt hotell, vi kommer hämta en limousin på flygplatsen. Vi tittar på varandra och vi förstår ingenting. Alltså hände det här nu? Var hela tiden känslan, hände det här nu? Och vi flygs till Reading. De hämtar oss på flygplatsen. Vi åker dit, vi är backstage. Jag träffar Paul Gallagher, kommer jag ihåg. Store brodern till Liam och Noel. Står och pratar med honom. Och för mig då var det som att träffa ja, men Jesus brorsa. För vi var ju fortfarande barn. Alltså fortfarande barn och, som såg upp till de här superhjältarna likt Turtles gubbar. Alltså det var ju den känslan. Och vi åker med i den här karusellen och de pratar om så här, men ni ska bo här i London. Och sen så börjar en förhandling. Och sen börjar son i England också flyga in och titta på oss och där. Så att de kastar så här kontraktförslag på oss här. 3 miljoner. Nej, vi bjuder 4 miljoner. Vi bjuder 5 miljoner, 6, 7. Och det där håller på. Och vår manager då, han säger, nu killar, händer det. Nu händer det. Det som det resulterar i, vilket jag förstår nu i efterhand, är att Lucian Grange, alltså högsta chefen på Universal, frågar ju Steve Lillywhite, ny på jobbet, vad fan håller du på med? Vad gör du? Är du galen? Har du hört dem? Och vi är ju då 17 år från Borlänge, sjunger väl på någon form av låtsas engelska nästan. Vi har ju en energi, men det är ju inte värt 10 miljoner för Universal England att satsa på oss. Så att, och då, det är det som händer då i en förhandling. Så helt plötsligt så drar Universal tillbaks sitt förslag. Vi flyger till London, desperata med vår manager, gör ett showcase på Barfly, spelar för Sony. Sony får också panik och vänta lite. Nu har vi dragits med i någon hype här. Så de drar sig också ur. Så vi sitter på Hotel Columbia i London och får ett samtal. Det här alltså sker inom 2 månader. De tackar nej. De tackar nej. Men Sony Sverige vill signa er. Så vi åker hem och får då i tröstpris att vi blir signade av Sony Sverige. Så redan där upplevde vi det som nästan som en förlust. Alltså vi var så här nära, kände vi. Och sen så signades vi av Sony Sverige och började turnera i Japan och sådär. Och det hände aldrig någonting mer i England.
Nej.
Men, ja. Men de där månaderna var så speciella. Jag gick fortfarande i gymnasiet.
Jag lyssnade på ett av mina favoritprogram i radio häromdagen och jag har gjort så mycket reklam för det så jag tänker inte nämna vilket det är. Men Alexander Mörk-Aiden pratade om Prince i det. Och så påmindes jag om vilken liksom... Jag har aldrig lyssnat särskilt mycket på Prince, jag har försökt.
Inte jag heller faktiskt.
Men han är ju... Det är något otroligt vackert tycker jag i att det som byggde hela hans geni var tydligen att hans farsa... lämnade familjen. Och farsan hade haft ett piano och det fick Prince inte spela på för att Prince var för dålig. Och vid skilsmässan så satt han så där och nu jävlar, nu ska jag bli lika bra som farsan. Och sen så började han liksom plinka på det. Jag vet inte varför jag berättar det. Men liksom det händer något i dig när du tänker på den där genier? Liksom?
Ja, jag tror att de framförallt tidigt är otroligt viktiga. Alltså affischer på väggarna är så viktigt. Och det var det som vi fick egentligen också när vi växte upp. För att pappa var ju en spelman. Han har ju spelat i coverband i 50 år. Varje instrument i varenda rum som han spelade på. Han satt och spelade elbasen, satt och spelade piano, han satt och spelade fiol. Mamma var ett fan. Hon spelade ingenting, men hon älskade musik. Så vi fick det först. Och utan de där affischerna så hade jag inte suttit där idag. Så att de där är enormt viktiga. Alltså ikoner är jätteviktiga för människor. Alltså och det är ju inte exklusivt för musik på något sätt. Men jag gästade en fotbollspodd och jag sa det också. Zlatan, riv bort Ronaldo-affischerna från hans pojkrum. Han hade inte varit där han är idag.
Nej.
Alltså det är så viktigt för att det föds ur det. Att du måste ha någon att se upp till. Och den där affischen tittar tillbaks på det. Jag hade hela mitt pojkrum, det var Beatles och Oasis. Alltså, jag var ju besatt av Gallagher-bröderna. Och jag var helt besatt av dem. Helt, på ett sätt som gjorde att jag drogs in i musiken. Och det hade aldrig hänt utan Oasis. Och Oasis hade aldrig hänt utan Beatles. Och så vidare, och så vidare. Om John Lennon inte hade gått och kollat på Elvis Presley på bio så hade inte Beatles hänt, och så vidare. Så att det där... tycker att man ska vara väldigt, väldigt rädd om. Och det tycker jag är lite läskigt med vår tid. Att, för det som händer då också när man plockar bort individerna är ju att du också plockar bort ikonerna. Alltså de är så viktiga. Alltså de är så viktiga. För alla människor du träffar har en sån historia. om affischerna på väggarna. Och om de här väggarna ekar tomt, då kommer du inte plocka upp gitarren.
Fan, det sitter inga i min sons rum. Köpa ett par.
det sitter jättemycket affischer i min dotters rum, men det är bara önskebilden från KP.
Okay.
Så de är ju helt random.
Jag fattar. Ja. Jag får köpa på en LeBron James-affisch
ja.
Till min son, tror jag.
Ja.
Men nu ska vi se. Jo, men vilka är dina ikoner då vid 37 års ålder? Vilka återvänder du till liksom?
Ja, men de här första kärlekarna för mig rostar inte. Alltså det är verkligen så. Alltså det är fortfarande Oasis första skivor. Jag kan inte få nog av dem. Alltså. De är ju på ett sätt, alltså musiken är ju väldigt, väldigt vacker, men de hade ju en väldigt hård yta. Men om du lyssnar på de här melodierna så är de otroligt vackra. Otroligt vackra. Jag är fortfarande fascinerad över att Noel Gallagher skrev alla de här låtarna. Och sen slutade skriva dem av någon anledning. Alltså det, för mig är det där magi. Alltså riktig magi. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Så att det är dem, och sen är det Beatles och Stones. Alltså, sen, och Tupac. Alltså hiphopen var jätte... För den kom in i mitt liv. Alltså för Beatles fick vi av mamma och pappa. Men när jag första gången skaffade mig egna ikoner så var det Tupac och Snoop Dogg idag. Mm. Och de fortfarande också. Alltså det där, det sitter djupt alltså.
Är du för ung för NWA?
Nej, det är absolut inte. Jag lyssnade, eller jag hade Greatest Hits-skivan. Men jag i... När jag gick i fyran så sa alla att jag var lika Ice Cube. Och då var, alltså jag var stolt. Alltså jag var stolt. Jag hade så här, jag försökte på något sätt morfa mitt utseende så jag såg ännu mer ut som Ice Cube. Sen så kom jag in i puberteten och började se ut som Mick Jagger och då bytte jag stil. Det som händer också när du håller på med musik, alltså jag lyssnar på så otroligt mycket musik hela tiden, sjunger hela tiden.
Jag ville hit med dig. Det var fint att du tar mig dit. För att förlåt att jag avbryter, men jag vet vart du ska.
Ja.
Och jag har hört så många människor som jobbar med musik som pratar om det här, att det förstörs.
Mm.
Det finns ett typ av lyssnande som förstörs när du börjar jobba med det. Är det dit du ska?
Ja, precis. Jag skulle säga att jag kan inte lyssna på musik längre. Och det är en... Alltså det är klart att jag kan. Alltså jag älskar att lyssna på musik. Om jag hör en låt så blir jag helt fylld av den. Men inte på samma sätt som innan jag spelade den själv. Alltså jag kan inte lyssna på en låt. Och det tror inte jag folk förstår. Att musiker kan inte lyssna på låtar. Så som människor lyssnar på låtar. Så som barn lyssnar på musik.
Mm.
Det går inte. För jag ser den i bilder bara. Jag ser arrangemangen i bilder. Jag ser... Nu blir det väldigt tekniskt här. Men jag ser gain stagingen i produktionen av sången. Mm. Jag ser mixen. Jag ser allting. Du bara väller över mig.
Som The Matrix.
Ja, exakt. Och... Det är nästan som att jag kan få ont i huvudet. Men det är framför allt, och det, jag tror att det också är poängen med ny musik. För att den musiken som jag upptäckte innan jag spelade, Beatles, Oasis, den är fortfarande oförstörd. Där ser jag inte de här bilderna. Så det är mina trygga hamnar. Så det är därför jag har svårt att vara lika öppen mot ny musik. Men sen är det också att det tröttar ut det också att vara i musik hela tiden. Sjunga, spela, vara i studion, stå på scenen. Då vill jag ha tystnad eller prat. Jag lyssnar jättemycket på poddar. Jag älskar poddar. Att folk pratar i mitt öra. Det för mig är musik. Jag har fått starka musikaliska upplevelser av poddar.
Mm.
Och jag tycker att de är rockstjärnor.
Tack.
Eller ni.
Tack. Men det är intressant det där. Carl Falk sa ju någon gång att han kan i princip bara lyssna på Kent. För att det var liksom före.
Exakt, ja. Exakt. Precis.
Men finns det fortfarande musik som är så här, what the fuck gjorde de där? Hur gick det här till? Att du inte knäcker koden?
Ja, men då handlar det ju mer om låtar.
Okay.
Alltså, och för mig är det alltså magi.
Mm.
Och det är det som är grejen också. Max Martin kan inte förklara hur han gör. Han kan inte förklara hur han gör. Alltså han skulle kunna sitta och analyseras om och om igen i år. Ingen skulle kunna säga så här, jaha, men det är så han gör. Är det ingen som kan förklara hur Burt Bacharach gör? Eller hur Johnny Mitchell gör? Eller Dolly Parton gör? Eller John Lennon gör? Alltså så här, och de själva kan inte heller förklara det. Och det är det som är grejen.
Mm.
Och det kan jag ju fortfarande få enorma rysningar av. Men, och då handlar det ju framförallt skulle jag säga om att den upplevelsen kan man ju få av om du hör en låt oväntat, det tror jag alla kan relatera till, om du går på 7-Eleven och sen så är det en låt på radio som du älskar, som du inte har bestämt att du ska lyssna på, den väller över dig på något sätt. Eller att du hör den live. Men när jag ska sätta mig ner och lyssna på en produktion, då kommer de här bilderna i vägen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente. Jag tänker på, alltså det finns ju ett släktskap, tänker jag, kanske framförallt mellan State of Sound och det som du har gjort med Gustav.
Mm.
Om jag skulle be dig sätta orden på det släktskapet, så kan jag göra det sen.
Mm. Ja, alltså State of Sound var ju också fött ur mitt dåliga lokalsinne. Jag hade flyttat till ett nytt område i Stockholm och cyklade runt helt planlöst. Visste inte var jag var någonstans. Svänger ner på en gata längre fram, så ser jag att står en person där som jag känner igen. Och då är det Joakim Andrén, en producent som jag har träffat för kanske 5-6 år sedan. Tja, vad gör du här? Vad gör du för någonting? Och det var också en symbolisk cykeltur på något sätt, för jag hade jag inte heller ett musikaliskt sammanhang. Så det var som att jag var en sökare på cykel. Hittade Joakim och frågade vad han gör. Då står han där på Engelbrektsgatan i Stockholm och säger, jag håller på att bygga en studio. Jaha, fan vad kul. Vad ska du göra där? Jag vet inte, säger han.
Mm.
Okej, får jag följa med ner och kolla? Ja, följ med ner och kolla. Och han byggt en hel musikstudio som han inte vet vad han ska göra i. Och jag så här, men ska inte vi göra någonting ihop då? Ja, men vad kul, absolut, kom hit imorgon.
Och så blev du kvar där i 2 år.
Så blev jag kvar där i 2 år. Och vi började skriva och skriva och skriva. med ambition, då hade vi också sett tankar så här, om vi ska bli en låtskrivare slash producent duo, hur ska vi få ut vår musik? För det var vår ambition från första början. Vi släpper låtarna som CV:n. Då kanske artister vill jobba med oss. För vi höll på att ringa så här, till massa artister. Hej, vi skulle vilja skriva mer. Alla sa nej. Parallellt med att vi då kom på den här idén. Ja, men vi släpper en låt och ser vad som händer. Så slutar Gustav i Mando Diao. Jag ringer honom direkt så här. Ja, kan inte du komma och göra någonting? Och då hade vi gjort en låt som heter Higher Love. Och Gustav kommer dit och skriver en vers. Och det blir vår första singel och den blir jätteframgångsrik. And I know all the pain will be over when you carry my weight on your shoulder. Och sen släpper vi, gör vi en till låt. Och då vill vi ha en annan gästsångare. Eller gästsångerska. Och vi frågar massa folk, ingen vill vara med. Så till slut fick jag sjunga den. Och den blev ju enormt framgångsrik. Så här, över 100 miljoner streams på Spotify. Vi fick ett amerikanskt management. RCA signade oss. Och sålde 100,000 singlar i USA. Och vi åkte dit till Las Vegas och filmade video. Och så. Allt det här skedde också på 6 månader. Det var en jättemärklig period. Och sen så rann allt det där lite ur sanden på något sätt. Och jag hade fått sån stark känsla av, kolla vad som händer när du bara, när du får en helt naturlig förlängning av vad det jag gjorde i State of Sound.
Okej. Mm. Men blev ni ovänner, du och Jocke?
Nej, vi blev inte ovänner, men och det var, han Joakim gick ju också bort.
Jag vet.
Väldigt tragiskt för 2 år sedan, och det där med, det var väldigt komplicerat, men med respekt för hans familj så har jag valt att inte prata för mycket om det där, men han hade sina problem, och vårt samarbete till slut blev för mycket för mig. Alltså det var för en tung börda för mig att bära, så jag gick bara därifrån till slut. Alltså, och det var väldigt speciellt, för att vi skulle precis släppa en ny EP, vi skulle få ett nytt så fett förskott från Sony, och helt plötsligt så bara gick jag därifrån, och det hade jag aldrig tidigare gjort i hela mitt liv. Gick upp på skivbolaget och sa, jag hoppar av. Och de fick en chock, och det var ingen som kände till det här. Och då förklarade jag varför och så vidare, gick hem, öppnade min laptop, för han var ju producenten och jag var låtskrivaren, och bara, jag får lära mig producera själv. Och gick in på YouTube så här. How to produce music. Ringer Gustav och sen börjar vi skriva de här låtarna.
Mm. För jag tycker ju nämligen att ljudbilden ligger i samma universum på något sätt. Det var det jag sa att jag skulle berätta hur jag känner. Att det är liksom någonting skit. Det är någon, alltså, det är det ens ett ord? Men att det är någonting trolskt då, eller liksom John Bauerskt över ljudbilden liksom. Det finns en tydlig, så det är rotat, det växer ur folkmusik någonstans, subtilt eller mindre subtilt. Men att det är ett det är en värld.
Ja, jag håller med, och jag tror att det där är en kombination av det du säger, att du utmanar formen, men du har ändå respekt för strukturerna.
Mm.
Alltså, för du kan ju flumma iväg hur mycket som helst. Ja, vi gör en låt på 25 minuter. Nej, det gör vi inte. Vi gör vers, refräng, stick. Mm. Vi ser till att den är 3 minuter. Men inom den här ramen som vi förhåller oss till, då utmanar vi gränserna. Kolla vad som händer då. Men om man lägger på en turkisk flöjt här, vad händer då?
Mm.
Alltså, förstår du? Så jag tror verkligen att båda de, och det kommer från mig. Alltså, för så var det ju när jag och Gustav började skriva våra låtar, att jag var ju väldigt mån om att så här, vi behåller de här strukturerna. Vi ska inte flumma iväg och göra 30 minuters låtar eller och så vidare, eller göra om gamla låtar som vi redan. Vi skriver nya låtar så som man alltid har gjort, men här får du ramen, och inom den ramen där kan vi göra vad vi vill.
Mm.
Och den inställningen hade vi i State of Sound, för Joakim var hårdrockare från början. Som blev producent. Som spelade gitarr på ett väldigt märkligt sätt. Så, som hårdrocksgitarrister gör. Och förde in det i en popvärld. Och han kom med så märkliga idéer. Han var så här, vi borde göra en cover på Bryan Adams Heaven. Och jag var så, va? Okej, vi gör det då.
Problemet med den covern, för den är inte fullt så framgångsrik som många av era andra låtar, men det var ju att den var för tidig.
Ja.
Hade den kommit 2022 hade den blivit superstor, tror jag.
Ja, ja, verkligen. Ja, ja, men videon på YouTube är otroligt uppskattad. Det är ett homosexuellt kärlekspar i den videon, och vi som har, det har liksom nästan startat som en rörelse kring bara den videon.
Ja,
vilket är väldigt, väldigt fint. Ibland har jag läst kommentarerna på den där YouTube-videon och bara så här, värmt verkligen i hjärtat. Så här, wow, wow.
Mm.
Men det där var speciellt. Jag hade aldrig i mitt liv kommit på den idén. En cover på Bryan Adams Heaven.
Mm.
Va? Alltså, också skadad från 90-talet.
Mm.
Kan, det, då, om vi ska återgå till det, kan jag också säga då, medan du söker upp den här låten, att jag lärde mig av Jocke då väldigt mycket just den här grejen att vadå töntigt, alltså förstår du, för jag kom ur, då var ju det senaste jag gjorde var ju rock, mm. där man fortfarande förhöll sig till massa regler och coolt och töntigt och sådär, men han var så här: det är musik, lyssna hur vacker den här melodin är, mm. hör du inte hur vacker den är, oh thinking about all our young years, jo,
ja.
Den är otrolig,
den är verkligen otrolig. Du, nu när jag har liksom varit i din värld så himla mycket, och det här är en självupptagen fråga, men att liksom lyssna på dig, det gör lite ont i mig,
mm-hmm.
för det är så tydligt att du har, tidigt tycker jag, men det är som att din röst blir bättre och bättre för varje projekt, och det är min stora sorg. Jag säger det bara. Mm. Det är min stora sorg. Att jag liksom,
inte att jag blir bättre och bättre.
Nej, men att det blir tydligt. Ju, liksom varje gång jag försöker fästa min röst på band så inser jag så här, nej men det här är inte mitt element.
Nej.
Och det finns inget jag hellre skulle vilja. Jag skulle... stora kroppsdelar skulle ryka för en sångröst, kan jag säga.
Men jag hade ingen sångröst. Alltså som du säger, jag tycker det är först nu under de senaste åren som jag har lärt mig hantera det där.
Okay.
Och det har ju varit så att det började med att, precis som du, jag måste bli sångare. Alltså jag måste bli sångare. Hur blir jag det? Ja, jag sjunger då. Alltså jag har sjungit så otroligt mycket, och även i studio väldigt, väldigt mycket. Under de här State of Sound-åren så utvecklades jag något enormt. Alltså för att jag var ju demosångare då till de här låtarna, som ambitionen var, nu ska vi skriva låtar åt andra artister och skicka iväg. Så vi bara matade och Jocke kunde inte sjunga, så jag fick sjunga allting. Så varje dag sjöng jag. Stod i studion med hörlurar och sjöng. Okej, det är bra, ta en till tagning. Ja, det är grymt, ta en till. Bra, då har vi sjungit i 4 timmar, lunch, sen sjunger vi nästa låt.
Mm.
Så jag sjöng ju hela tiden. Och det har jag ju förstått vad mycket det är kopplat till träning, för att sång är så fysiskt. Man tänker att det bara är hjärta och själ. Men det handlar om att lära dig hur du hanterar din kropp när du sjunger.
Mm.
Så att jag tror att väldigt, väldigt, väldigt många människor är fantastiska sångare och sångerskor, men att de helt enkelt bara inte har sjungit tillräckligt. Om jag inte hade sjungit så mycket så som jag har gjort under de senaste 15-20 åren, hade jag varit en väldigt average sångare.
Mm.
Det är 100% fått ut träning.
Mm. Ja, bra. Jag ska...
Så att, ge inte upp, Kristoffer. Fortsätt sjung.
Vad fint att du säger det. Men du ser dina privilegier rent musikaliskt. Du förstår att du har en begåvning.
Ja, ja men absolut. Det förstår jag. Jag förstår mig på musik. Och jag tror att det är en förutsättning för att kunna lägga ner så här mycket tid på det. Alltså du är hela tiden i ett naturligt element. Ja, jag fattar. Gör det? Ja, men det här är ju väldigt enkelt sätt att kommunicera på. Det kan vi göra i 10 timmar i sträck. Jag förstår precis. Så att jag aldrig en endaste gång i mitt liv känns så här, fan, nu är jag rep imorgon. Vad jobbigt. Alltså, inte en enda gång. Det spelar ingen roll hur många gånger vi har repat. Det har alltid varit så här, att jag har längtat nästan.
Mm. Ja, fint. Fint att du har det kvar också, tänker jag.
Ja.
Ja. Att den är intakt. Men även när du har jävligt mycket annat nu då, med tv-program och musikal och så vidare, skriver du ändå?
Ja, jag skriver jättemycket. Skriver jättemycket. Det hände mig, vilket var otroligt också, att jag hade köpt en ny studio på Sibyllegatan Skulle flytta in alla mina grejer där. Dag ett när jag ställt dit allting så började det komma in vatten. Så nu fick en vattenskada.
Jävlar.
Jag skulle precis sätta mig ner och börja jobba. Och så var det en vattenskada och då skulle de återställa den där och det skulle ta ett halvår.
Hur gick det med dina hårddiskar och sånt?
Ja, jag hade väldigt, väldigt tur för jag hade liksom bara ställt in grejer, inte ställt upp allting. Utan där mitt skrivbord stod, det badade i vatten. Så de höll på att torka ut den där med industrifläktar under ett halvår. Sen skulle den restaureras, det var värsta projektet. Och det var första gången på jättelänge som jag inte hade en studio. Och då började jag skriva låtar med gitarr och piano igen. För jag hade dragit in i det där via State of Sound att ja, men man gör väl allt samtidigt. Du öppnar ett nytt projekt, producerar, skriver, mixar, masterar samtidigt. Du vet inte riktigt vad du håller på med. Så som man skriver modern popmusik. Men då blev jag ju tvingad att börja skriva låtar med gitarr och piano. Och då kände jag bara, wow, det är så här man gör. Det är så här man gör. Så att då skrev jag musik väldigt intensivt under en halvårsperiod. Började till och med arrangera det utan att producera. Och det var så coolt. Sen började jag spela med musiker. Alltså så här, varför ska jag sitter och programmera trummor med ambitionen att till slut kommer det låta som att det är en riktig trummis som spelar. Mm. Eller så kan jag spela med en trummis.
Mm.
Och så att det blev bakvänt på något sätt. Och jag är helt övertygad om att det är inte nostalgi som är anledningen till att förra årets mest säljande akter i England var Queen, Bob Marley, Oasis och ABBA.
Utan
det är skriven musiken är skriven på ett mänskligt sätt. Mm. Och du har minimerat vad ska man säga, AI:s inverkan på det, datas inverkan på det.
Mm.
Och det tilltalar människor, för människor har inte utvecklats i den takten, såklart. Det är exakt samma människor som på 70-talet. Och det är, tror jag, en jättestor anledning till det. Och jag är helt övertygad om att det är så musik ska skapas. Så att jättemycket. Och sen dess så bara, ja såklart. Jag gör som jag alltid har gjort.
Mm. Fint.
Mm.
Du, innan du går så vill jag ändå prata om det här med talang. Det har precis gått i mål när folk hör det här. Mm. Men hur har den resan varit för dig?
Alltså den har varit otrolig talang. Jag menar alltså, det är samma sak som vi pratade om tidigare, det där när man är en artist och man är mitt inne i känslan och sitter i det där rummet och ser de här människorna. Alltså, det är människor av kött och blod som brinner för de här sakerna. Alltså den här, vi hade ju då i finalen en matematiker från Norsborg, Samet, som är en av de största stjärnorna jag sett i hela mitt liv. Och jag kände en sån genuin värme över, visst, absolut, du kan raljera över fredagsmys, TV4, bla bla bla. Men han står där på scenen och får göra sin konst. Så kände jag, det finns ingen annan plats där han får göra det här.
Mm.
Och det är så vackert.
Mm.
Det är så vackert, för han är en riktig artist. En matematiker, alltså han är Prince. Fast matte.
Mm. Mm.
Alltså, och det är så fint att det existerar.
Mm.
Och sen så, ja, en annan sak som händer när du säger ja till saker är ju också att du konstant får träffa och lära känna nya människor. Vilket är underbart. Det är ju någonting du gör hela tiden när du är ung. Du börjar spela ett nytt fotbollslag, du byter skola, du går i en ny klass. Sen så slutar du med det när du är vuxen. Men det fortsätter jag med. Alltså jag har nya vänner för livet. Alltså som vi har knutit så starka band till oss. För det vi har gjort är att vi har skapat minnen som vi alltid kommer bära med oss. Det spelar ingen roll, jag kommer alltid komma ihåg det. När vi spelar din talang. Det kommer, man kan säga vad man vill om det, men det kommer vara ett för evigt minne för mig.
Mm.
Och för dem också. Så att jag älskar Johanna Nordström, Helena Bergström och David Batra. Jag älskar dem.
Men det som är kul, för nu har jag tittat lite på det för att du skulle komma hit. Och det som är roligt är att du är tillsammans med Johanna nya, eller
och Helena också,
ja, ja. Precis, förlåt. Mm. Men ni alla är nya utom David, men det är ändå du som är ordförande.
Ja, kul. Ja,
blev det bara så eller?
Ja, nu är det inte då uttalat så att jag är ordförande.
Nej, men det är,
men jag förstår vad du syftar på.
Ja.
Ja, men det blev ju, ja, det blev så. Alltså det händer ju så, om du komponerar en grupp människor, det första människor gör är att de tar roller. Så att det, i början var det ju lite trevande, men sen så blev vi ju bekväma i den här rollen och att vi blev ett band och att vi kände att du är det här, jag är det här och så vidare. Jag tar den här rollen och de, så att när jag pratar så pratar jag för gruppen. Och för mig är det också roligt för att jag tror att om jag hade sökt talang så hade jag sökt att sitta med i talangjuryn. Och det är så kul då att man får, jag också får utlopp för den här delen av mig. Som, jag älskar att kommentera det jag ser. Att försöka uttrycka mig på ett sätt som är talande till människor. Att de förstår vad de besitter, att det är unikt. Och det, många människor måste få höra det med ord som någon väljer åt dem. Och det kan jag. Och det, jag älskar att jag har fått den platsen att få göra det.
Skulle du rent hypotetiskt kunna bli skivbolagsdirektör på ålderns höst?
Det är ju, kan man säga.
Okay.
Vi har ju ett eget skivbolag, eller jag har ett eget skivbolag nu. Men ja, absolut. Och det är ju det jag och Gustav gör i vårt tv-program också. Att det vi gör, vi åker ut i landet och träffar oupptäckta musiker vars primära drivkraft inte är att stå på scenen utan att spela. Vilket leder till att ingen har hört dem. Men de är helt otroliga. Okay. Och det är några människor som vi har träffat där. För vi, det vi gör då är att vi ska göra en skiva. Släppa ett musikaliskt vykort ifrån Sverige som blir en platta. Så här låter Sverige. Om du åker ut och lyssnar. Och några av de här har varit så otroliga. För vi tänkte först så här. Men antagligen måste jag och Gustav styra upp många av de här så att det blir bra. Men vi har bara stått och varit publik. Bara, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Sa du att du var 14 år gammal. Det är det sjukaste jag har sett. Varsågod. Ställ dig där och jag, på någon låt så bara stod jag och spelade kontrabas och kände så här. Ja, nu, alltså, det är lite samma känsla som när ditt barn står på en scen. Alltså du sitter i publiken men du är där på scenen ändå. Fast du står i bakgrunden och spelar kontrabas, vilket är så olikt min scenpersona.
Men
det kan bli.
När får vi se det?
Det har premiär nu i vår.
Okej, okay, men det är inget datumsatt.
Jo, men jag tror inte det är kommunicerat än. Det blir lite känsliga med det där. Men skiter i maj.
Ja.
I maj.
Du, innan du går så sa du, jag har en doftperson. Vem är din doftperson?
Fara och Grot, precis, min äldsta barndomsvän. Han som visade vägen för mig när han var 11 år och var drag queen. Så när jag kom med polotröja i skolan och han kom dit i full drag och skulle jag share på julkonserten, så exploderade ju mobbarnas huvuden. Då tog jag bara rygg på honom och jag följde honom. Han är doftambassadör på Dior. Och det är så intressant med doft, för det är så nära musik. Alltså det är doftakkord, doftorgel, du komponerar den, dofttoner, doftnoter. Och sen ska du komponera den här doften. Och sen så sätta den på en person. Den här doften är till dig. Och det har han gjort med mig. Och gett mig en doft som, alltså var jag än går så är folk så att du doftar otroligt gott. Och det är också intressant med doft och musik, tycker jag, att man kan direkt kastas tillbaks till ett minne via en doft. Och vi är en låt. Hör du en låt? Oh! Oj, kan 1999. Känner du en doft? Oh! Sommaren 2004. Så att det där är intressant. Alltså.
Är det Lemon Tree i din doft?
I såna fall, ja, det kanske är det.
Toner. I sådana fall har vi en cirkelslutning av Guds
nåde. Ja, det är ju det. Precis, toner av Lemon Tree.
Vi säger så. Tack för att du kom.
Kul att vara här. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree.
Den ytterst väldoftande Victor Norén syns alltså i här en bra bit av våren och även i höst. Sök och du ska finna, som väl Matteus evangeliet brukar säga. Nytt tv-program i vår också, och Victor är senaste gästen i Sveriges tajtaste talkshow Uppvärvning. Med det är värvet slut för den här gången, men om allt går som det ska och hon så att säga kommer, hör du en mycket celeber gäst nästa vecka. Prenumerera så missar du inget. Nina Westin och Kristoffer Triumf på en grund av Acast. Det är vi som gör att du har värvet i lurarna i detta nu. Det här är State of Sound med Higher Love.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.